Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Lukas Jonssons höjdpunktspaket. It's time to get rebel!
Ja, det pendlar ju mellan att vara ganska pigga inslag i det höjdpunktspaketet och ganska trötta. Och på tal om trött, Disco, så får vi väl flagga direkt den här veckan för att du har sovit. Vad sa du? Någon timme? Två?
Ja, precis. Det blir ju så där ibland när man har en dotter på 1 år och dryga 10 månader. Så blir det svårt att sova ibland och vill till mardrömmar. Så ja, efter 3 timmars försök till att få min dotter att sova, så blev det bara enkelt att sätta oss i bilen och köra runt lite grann, för att ja, små barn har ju lite har ju en fallenhet för att somna i bilen när det är mörkt ute, bättre än att somna i sängen ibland. Så att jag tog en tur på en halvtimme, 45 minuter, och sen så slocknade hon. Klockan var väl 2:30, ja, när det var klart med allt.
Jag tycker att det låter skräckinjagande att det kommer en man och plockar upp en ur sängen och sätter den i en bil och kör rakt ut i natten. Att man skulle bli mindre trött av det nästan, men tydligen inte.
Nej, det blir man trött av. Så är det med det här, men det är smällar man får ta, man ska inte klaga. Solen skiner här i Sundsvall. Det har varit en del soliga dagar nu så här på slutet av vad heter det, semestern, så att det är lite sol i sinnet och lite trött, men annars är det bra.
Vi har ju fått en del, vilket man ju får om man gör en podcast, så är ju den vanligaste feedbackpunkten är ju då att ljudet är för dåligt. Det spelar ingen roll om man har spelar in i NASAs högkvarter med världens bästa utrustning, utan det är alltid någon som är förbannad på ljudet. Vi har väl dock kanske fått lite befogad kritik mot vårt ljud, eftersom vi spelar det fortfarande in hemma, du och jag har varit på ett landställe och du har varit på ett landställe där du har varit lite sådär med uppkoppling. Och dessutom så har jag ett par trådlösa hörlurar som inte vill fungera, så att ibland har min mobiltelefon varit lite närmare micken, vilket flera har anmärkt på. Vi hoppas att det inte ska bli så idag. Det som slog mig när jag satte körschemat lite grann för den här veckan är att jag hade en känsla av att vi hade haft en ovanligt lugn svensk fotbollsvecka bakom oss. Och det kanske hade att göra med att det bara var en omgång i allsvenskan eller sånt där. Men så börjar man skriva ner saker och prata om och säga att det har spelats en cupfinal, AIK har fått en ny tränare, och sen så dessutom så hade vi en full omgång, och i bakgrunden var det ett singaporianskt matchfixningssyndikat som försökte ta över en division 1-klubb. Så himla lugnt var det kanske ändå inte. Men låt oss börja med Blåvitts cuptitel och det faktum att Poyas Bagge, han vinner inte många matcher just nu med det där laget, men när det gällde så lyckades de vända på steken mot MFF, och nu ska Blåvitt ut i Europa. Vad säger du om hela den tillställningen?
Ja, alltså på förhand så var det liksom Malmö för hela slanten, trodde jag. Jag trodde de skulle bara köra över Blåvitt. Men det har varit lite av deras problem här innan de körde över Blåvitt igen. Att ja, de har inte kunnat liksom kört över motstånd som de ska slå. Nu tog de ledningen med 1-0 här, fick ett mål, då trodde man bara skulle rulla på. Men sen blev det 1-1, och jag menar, då viker de ner sig fullständigt. Alltså att så många bra spelare liksom bara drar ur, proppen går ut på dem liksom, och att de viker ner sig. Man såg redan då när Blåvitt gjorde 1-1 att det här kommer Blåvitt vinna, med tanke på hur alltså, men Ola Toivonen gick ju med, ja, jag vet inte, Erik Hamrén brukar snacka om Ior. Jag vet inte om man ska referera så mycket till Erik Hamrén, men då var väl Ola Toivonen ärke Ior då, när han såg ut att hänga med huvudet efter 1-1. Man förstår väl lite han också, med tanke på att han var besviken. Han höll på att bli, vad heter det, matchvinnare och få en cuptitel direkt liksom, hade gjort 1-0. Men Blåvitt, ja, man kan kanske välförtjänt, ja, de var ganska bra till slut ändå. Sett över 90 minuter så var Malmö kanske bättre laget, men det är svårt att säga att de tog cuptiteln, att de inte förtjänar cuptiteln, tycker jag.
Jag tycker det blir lite svårt också, för att MFF väntar ju ut andra halvlek. De slutar ju spela ganska mycket och står bara och tittar på när Blåvitt försöker anfalla liksom ganska mycket. Och det har ju varit en ganska effektiv motmedicin mot Blåvitts spel, att man låter dem stå och huffa och puffa, och så blir det inte så mycket av det, därför att de har rätt svårt att skapa målchanser. Och sen, men när målet väl kommer, när Safari ramlar och de straffar dem där, då är det ju så att Blåvitts energinivå är ju jättehögt upp, och Malmö ser jättelångt ner. De har ju liksom en passiv stämning kring hela sitt spel, som de inte kommer ur liksom, utan det är ju bara, ja, det blir ju den här inkastforceringen på slutet, men Anestis är ju lite fel målvakt att slå in inlägg med mycket snö på. Så att jag tyckte väl att Blåvitt fick betalt för att de hade varit drivande laget i matchen ganska mycket där. Sen är det väl lite så här med dem att man tänker att det är ju dags att liksom då, att vi har varit inne på det förut här, att det slutar nästan funka och börjar funka ordentligt för Blåvitt. Och att här var en lite typisk sån match där, att de är långt fram och det är rätt mycket som ser ganska bra ut, och sen så blir det inga målchanser och det finns för många spelare i den där frontlinjen som står och i ögonvrån står stilla när bollen kommer. Det var inga anfallare som liksom förutspår vad som ska hända i straffområdet. De hugger inte på lösa bollar eller någonting, så att inläggen bara passerar genom tid och rum liksom. Och kanske mest då prokroppsligat av Ayers, som alltid är jätteaktiv och gör jättemycket saker men väljer lite fel beslut hela tiden, och det blir inte så mycket konkreta saker av det hela. Så att för dem var det nog rätt viktigt där, och det är väl liksom så att man till och med för Pajas del, den här 0-3-förlusten som sen följde i helgen, hade väl kanske skapat ganska mycket mer dramatiska rubriker om det inte var så att det var en vecka när de fortfarande firade en cuptitel. Så att för Blåvitts ledningsdel,
en titel är ju en titel, och det var ju viktigt, tror jag, framförallt för Pajas Bagge att få den här liksom, känna att han har gjort någonting i Blåvitt, och känner, han har ju fått en del kritik, det var en del som ifrågasatta nu här på de här ganska dåliga resultaten som de har haft. Nu blev det 0-3 direkt mot Malmö, och ja, det får väl inte bli för många sådana där förluster, men han har ju skaffat sig ett ganska bra kapital här, så att de skulle göra så med Poja nu, det ser jag nästan som orealistiskt om det inte händer någon allt för stor kollaps här. Men det finns ju fortfarande en del saker att jobba på med IFK Göteborg, och jag tycker de borde ligga bra mycket högre upp i tabellen än vad de gör just nu med det spelarmaterialet då. Men det blir spännande att se hur det utvecklas.
Borde ha vunnit fler än tre matcher i Allsvenskan hittills, såklart. Men det är väl det här att man fortfarande ser, och det var väl den här cupfinalen också ett bra kvitto på, att de spelar ju väldigt sällan dåligt, tycker jag. Alltså de gör ofta ganska bra matcher, och framförallt så ser det ut att vara en spelargrupp som fortfarande brinner för honom och för Ferran Sibila. De viker ju inte ner sig på något sätt för honom, så att det finns väl skäl för dem att fortsätta på den inslagna vägen med vissa justeringar då. En missad cuptitel för MFF brukar ju kasta ganska mycket skuggor över en MFF-tränare, tänkte jag på också här. Att det brukar vara en sån sak som lever med om lite in i säsongen. Jag kommer ihåg att det pratades väldigt mycket om det med till exempel Magnus Persson och sådär, även när han vann guldet, men han vann inte cupen. Och Jonald Tomasson har ju då lyckligtvis skaffat sig ett ganska bra slagläge i Allsvenskan här nu, därför att det här hade kunnat följa honom lite grann kanske annars.
Ja, det känns ju som att det var ju extremt viktigt att 3-0 så tydligt komma tillbaka och ta revansch. Men det måste ju svida rejält för Jondal Tomasson, som hade också, precis som Poja, kunnat köpt sig lite mer tid, om man får säga så, var lite drastiskt då. Men en titel hade ju varit något liksom att visa upp, och att ta en titel så tätt in på när man har varit lite, kanske lite ifrågasatt från början. Det hade Tomasson gillat, och just på sätt det händer. Det känns som de har matchen hyfsat under kontroll när Safari ramlar där, så att det är klart att han kommer gräma sig länge över det där. Sen tror jag att vi börjar se Malmö vakna till liv nu. De hade saknat en del spelare men körde ändå över Blåvitt, och kan de liksom rida vidare på den här vågen, så tror jag att, ja, som vi var inne på tidigare, att de kommer nog ta hem det här till slut ändå. Även om det är 18 omgångar kvar.
Ja, det börjar man känna. Och sen så är det väl att det som man ska ge MFF i den här matchen också är att de gör 20 minuter som är rätt bra i början. Men när skadan på Rex kommer, och sen går det en skada på Lewicki som ju i skymundan, det känns som temat för hans karriär att han gör saker i skymundan, men har blivit vuxit ut till en av hela seriens bästa mittbackar, och framförallt i MFFs både defensiv men även i uppspelsfasen, att han är väldigt viktig för dem, Lewicki, att när de två går ut så tappar de ju rytmen i sitt passningsspel ganska mycket, och det blir ju några enskilda genidrag från Toivonen som ser ut att fortsätta hitta Kristelin ganska bra där. Mer än så får de ju inte till riktigt på hela matchen i offensiv riktning, och då skadas ju sönder lite grann deras spel i första halvlek här, så man får ändå ge dem den förmildrande omständigheten, tycker jag, som det såg ut. Men som sagt, en bra utskåpning av dem några dagar senare då, där med 3-0, där de lyckades mala på bättre framåt och drev ju matchen lite mer där kanske, och går ju in i Europaspel. Vi har ju de svenska Europalagen klara nu i och med att Blåvitt vann den här cuptiteln. Det var ju en vecka eller en säsong för AIK som gick från bad to worse när den Safari ramlade där, och där de själva skulle gått in i Europa League-kvalet om det inte hade varit för det. Men Blåvitt tar Europa League-kvalmatchen och gör det som cupmästare, och det betyder att de går in i den andra kvalomgången, och sen så är ju då Malmö FF och Hammarby i kvalomgång 1. Och den första kvalomgången lottas redan nu den 10 augusti och sen spelas den i ett enkelmöte den 27, medan Blåvitt spelar 1 september och det lottas lite senare där. Och sen har vi ju även Djurgården då som ska spela Champions League-kval och så går in i första kvalomgången, lottas den 9 augusti. Så att vi har en del händelser i Europaspelet ganska snart här nu. Även om då fjolårets slutspel inte är färdiga så kommer man börja med kvalspelet inför den här säsongen. Gruppspelen börjar först i slutet av oktober för båda de här. Det tror jag, de är ganska många svenska lag, om de skulle ta sig dit då, är ganska glada för att de inte har mer matcher just nu kanske.
Verkligen. Du, igår då så såg jag, eller fick vi se i alla fall, jag hade ögonen på den, jag hade på i bakgrunden, jag live-rapporterade ju IFK Norrköping mot Falkenberg, men Elfsborg-Sirius, vad var det som hände där? Kan du förklara? Det var ju årets småfest.
Ja, det var en fantastiskt underhållande match.
Ja.
Jag vet inte vad man ska ge sig in på för mycket taktiskt, men det är ju två lag som spelar på ett sätt som bjöd in till den här öppenheten. Nu har vi ju sett Elfsborg bjuda på matcher som har innehållit totalt 24 mål de senaste 5 matcherna. Att det är svängdörrarna de spelar är ju alltid något. Och Sirius är ju också ganska målglada. Vi hade ju den här 4-1 mot Norrköping, 2-5 mot MFF och sen 3-3 här. Så att det är bra drag liksom på båda de här lagen. Och det är ju att det är två lag som går ganska högt i press och släpper ganska mycket ytor och är väldigt framtunga liksom. Att de anfaller ganska intensivt på två med många spelare. Och då blir det stora hål i lagen och så blir det så här. Så att det var väl en del. Det andra var ju också då att Sirius har ju ett så himla bra spel i sista tredjedelen. De kommer till så mycket lägen. Och i synnerhet då när Stefano Vecchia var på planen här så hotade de väldigt mycket hela tiden.
Ja, fantastiskt spelare.
Ja, fantastiskt bra säsongsledning av honom, verkligen. Man är väldigt imponerad av hans att han håller i den här formen också och äntligen får utväxling då på allting som kanske har hämmats av skador och sådär. Så man kan ta med sig då att Sirius första halvlek är helt bländande. Rydström har verkligen implementerat ett spel som jag tror många lag drömmer om och försöker få till, och han ser ut som ett riktigt intressant tränarämne här nu. Men sen så händer ju två grejer, och det ena är väl att Vecchia går sönder och det andra är att Elfsborg byter in Sivert Nilsen på mitten, vilket gör att de får en helt annat bett om matchen i matchen. Och de inleder ju andra halvlek väldigt övertygande och beslutsamt, och sen så missar ju då Simon Olsson århundradets målchans från en meter där han liksom stöter bollen i stolpen. Jag behöver inte ens beskriva den, jag tror att de flesta har sett den vid det här laget, och man tänker att ja, det var väl där liksom, var väl deras biljett in i matchen. Men sen får han hjälp av den andra misstagskungen i den här matchen då, Lukas Jonsson, som har en riktigt konstig period här. Han var ju kanske bäst på plan när Norrköping besegrades med 4-1. En av de bästa på plan och räddade hur mycket som helst. Eller 4-2 blev det väl mot Norrköping för Sirius. Och sen så har han ju då bakom sig att han har släppt in ett mål från halva plan från Daleo Irandust i Häcken, och han släppte in den här hemåtpassningen mot MFF förra veckan, och nu skjuter Jesper Karlsson från, alltså det är som att han skjuter bakom kortlinjen och den sitter ändå för att han glömmer första stolpen, och sen därpå då så missförstår han och Hjalmar Ekdal varandra på något sätt, men han låter ju ett helt ofarligt inspel bara rinna förbi till Rasmus Alm som får kvittera till 3-3, och sen hade vi den där matchen klar då. Men ja, det gör ju lite ont, både Simon Olssons miss och Lukas Jonssons misstag gör lite ont att se, tycker jag.
Ja, alltså Simon Olssons får man ju nästan utnämna till allsvenskan, det århundradets allsvenska miss. Det är helt ofattbart att han får den i stolpen. Det är ju, nej, den är sanslös. Sen är, tycker man lite
synd om. Jag vill nog säga att jag faktiskt aldrig har sett en värre miss. Alltså jag kan inte på. Jag hade ju någon med Hossam Majesh eller Sargon Abraham här om veckan när Göteborg missade 200 lägen mot Falkenberg. Men det här är nog den värsta missen jag har sett i allsvenskan. Så jag kan nog inte påminna mig om en värre miss.
Nej. Men, och sen börjar man fundera, vart hade Sirius varit om inte målvakten hade tabbat sig så mycket?
Ja, lite så. Och jag vet att i Sirius lägger upp man att det där har varit ett tema med Jonsson, att han har gjort otroliga räddningar. Han gjorde ett par bra räddningar igår också. Att han har en högre nivå. Men det är ju någonting i de här misstagen som återkommer. Och där, liksom, det har man ju inte råd med om man ska etablera sig högt upp i tabellen. Och för dem att slänga bort, Elias Andersson var i en intervju efter matchen där igår som gjorde en bra match också, framförallt bra första halvlek. Prata om det, att det blir ju väldigt tungt för dem, att det är ju ett lag med små resurser som när de väl sliter till sig såna här resultat och spelar så bra att de inte får betalt i form av 3 poäng, det måste göra oerhört ont alltså. Så att Sirius fortsätter att imponera spelmässigt, och det här var den överlägset mest underhållande matchen jag har sett i år i alla fall.
Ja, underhållande kan man kanske inte kalla det var igår. Norrköping tappade mot Mjällby. Och erkänner inför, eller efter matchen, att de är inne i en liten formsvacka när de har spelat 3-3 mot Falkenberg, 1-1 mot Mjällby. En rejäl missräkning såklart. Jag skrev en krönika på det där om att ja, tråkig match. Norrköping var liksom det bättre laget, men ja, Mjällby, ja, får man säga, förtjänade ändå poängen. De var ganska farliga. Jakob Bergström hade matchens bästa chans efter första halvlek när han kom fri, men Isak Pettersson räddade. Sen hade ju Norrköping en del chanser också, men nej, 1-1 får väl se hyfsat rättvist då. Norrköping var en rejäl missräkning. Samtidigt då, okej, om de har en formsvacka där de spelar 1-1 mot Mjällby och 3-3 mot Falkenberg, det är väl en rätt hyfsat formsvacka. Dessutom såg Linus Hallenius liksom glimtar av honom, såg han ganska vass ut. Han har väl kanske en månad eller en dryg månad kvar till liksom toppformen, så att där tror jag de har en guldjoker. Och sen är de på väg att ta hem Linus Wahlqvist nu som de har erbjudit kontrakt, och det känns väl också som att ja, får de in han så har de ännu bredare trupp och liksom kan ännu, ja, kommer vi ha fördel av det när det börjar dra ihop sig i slutet. Så att man ska komma ihåg att det var ju Kristoffer Telo och Egson Binako var ju utanför truppen den här gången för Norrköping. Det säger väl en del om deras styrka. Så att, nej, de har, jag tycker ändå, även fast de inte var bra här, så tror jag ändå att de kan se ganska ljus på framtiden.
Det blir ju snabbt en diskussion här såklart, och jag har sett att han dykt upp på olika ställen också om att var det rätt eller fel av Jens Gustafsson att inte rotera mer i början, och är det så att de börjar bli trötta nu? Jag tror kanske snarare att det handlar om att andra lag har spelat tillräckligt många spelare i form vid det här laget. Att där Norrköping gjorde det med en startelva från början, så andra lag gjort det med fler spelare. Att det kan ha med det att göra. Men också att vinner man de första, vad var det, 6 matcherna va?
Ja, eller de hade fall, 6 på kursen, då.
Så, nej, men så blir det ju liksom rätt lätt att när man, ja, som de har nu, 3 segrar, 4 kryss och en förlust på de senaste 8, att den resultatraden är ju inte så himla dålig heller. Det är bara att i ljuset av inledningen på säsongen så ser det ju sämre ut. Sen är det väl klart, man måste ju konstatera också att det är ju en sämre trend, och framförallt det som borde oroa dem är ju att MFF är i kapp poängmässigt nu, att de är på stiger på samma nivå, och att det är ju den här rycket de gjorde i början är borta, så att för det, på det sättet. Den berömda Noah-jinxen som har slagit in här. Jag brukar få den efter mig ibland här.
Pågå Joel.
Ja, precis. Där Sundsvall hade slagit MFF med 3-1 efter säsongen, efter sin succésäsong där. Och så åkte jag upp och gjorde en så här djupdykning i hur de har jobbat taktiskt med laget, och pratade med Joel Cedergren och alla spelare. Och sen så förlorade de alla matcher i ett halvår.
Rätt ner
i Superettan. Och lite samma sak när man tippar Hammarby som hetta i tabellen inför år här, att det är klart att det blir inte mer med det. Men vi hade ett annat lag som var under lupp här till slut när matchen äntligen spelades då. AIK som reste till Kalmar via Öland. Rörigt upplägg, jag vet inte varför de skulle ut till Öland och hålla på, men de skulle väl flyga dit kanske först då. Men fastnade på en bro på vägen hem för att någon hade rånat en ICA-butik i Borgholm, och ingen fick åka som de ville fram och tillbaka. Matchen var fruktansvärd i stora drag. Två bottenlag som slet för att inte förlora, kändes det som. Och ja, såg du den? Vad säger du om AIKs första match under Bartosz Zielak, har vi lärt mig att han
uttalar. Nej, men det kommer ett problem, och jag som inte ens kan uttala Yve rätt. Hur ska jag kunna uttala Bartosz Zielak rätt? Det kommer bli problem här. Det får jag överseende med.
Ja, jag tror att det där var rätt då.
Ja, nej, men i alla fall, ska vi börja med tränarvalet då, så var vi skrev där att han var huvudspåret, och sen så tog han över det här, och det var ju ett längre kontrakt. Det var inget korttidskontrakt som det var många som var inne på inför, och det var ju ganska väntat med tanke på att, ja, jag tror inte han hade sagt upp sig för, som var inne på, han hade inte sagt upp sig från förbundet för ett liksom ett halvår med AIK sen för sparken, då stod han där utan jobb. Så att, nej, men det känns som ett bra val till slut ändå. Det blir inte speciellt dyrt. Han kan rutinerna på Karlberg. Han känner hela ledarstaben. Han är ju motsatsen till Rickard Norling. Han är liksom spelarnas man. Han kan ta människor på ett bra sätt. Han tror jag kommer komma in med bra energi Så att det är väl precis det här AIK behöver. Sen om han kan trolla med spelarmaterialet är väl en annan fråga, och få det här att funka. Men ja, man slopades väl ganska snabbt direkt, och frågan är väl om det någonsin kommer komma tillbaka i AIK med det här man systemet eller experimentet. Det tror inte jag, men sen var ju matchen bedrövlig. De fick med sig en poäng, de höll nollan. Det var väl det som var lite viktigare att börja därifrån. Men det kommer inte bli någon lätt resa den här säsongen för Bartos. Vad säger du?
Jag har svårt att dra några stora slutsatser av om det är rätt eller fel. Man får ju alltid basera allting på liksom, man får pussla lite och titta på så här, vad kan de ha varit ute efter och vad får de och så. Och i hans fall så är det ju väldigt lite att gå på i termer av att han har varit huvudtränare någonstans. Jag vet att när de tog in honom som assistent så tyckte jag att det var ett ganska bra val. Därför att ett så hade han ju gjort ett bra jobb med Frej i 5 år och spelat en ganska modern fotboll. Han kändes långt fram taktiskt liksom, och ganska nytänkande med dem där och då. Jag tror att det fanns en del man-man-inslag faktiskt i Frejs spel. Men dessutom så vet jag att jag intervjuade Norling våren 2017, och då hade AIK, det var innan Bartos kom in som assistent till Norling i AIK, och då hade Norling suttit ner med honom, tror jag, efter att de hade mött Frej i en träningsmatch eller en cupmatch. Och fascinerat en hel del av vad han hade för tankar om hur man spelade offensivt och även en del träningsmetoder och sådär som Jelak och en del andra tränare. Han Norling då nämnde Jelak i någon sorts trojka med Jimmy Tillin och Graham Potter och någon till som de hade mött. Dahlkurd tror jag var också, som han var väldigt fascinerad av vad de gjorde olika saker. Så att han verkade ju själv attraherad av saker som Bartos höll på med där och då. Och det var anledningen till att man plockade in honom. Så då kändes det som en väldigt genomtänkt, och att han ville komplettera sin egna styrka med vad det, med han kunde. Men sen så är det ju så att du kan ju ha världens bästa idéer om hur du ska bygga ett fotbollslag. Både taktiskt och träningsmetoder och allt möjligt. Det är en annan sak att omsätta dem i praktiken, och vi pratade om det förra veckan här, att det finns ju inte så jättemånga tränare i Allsvenskan som har omsatt sina manualer till speciellt liksom framgångsrik fotboll, utan vi har ett ganska fåtal sådana som har visat att de kan göra det. Så på det sättet så, ja, jag förstår ju vad de är ute efter med tanke på det hans programförklaring då, den fotbollen han vill spela med AIK, och dessutom då som du säger att det man har förstått av honom som ledartyp, att det skulle kunna passa ganska bra in tanke på vad de behöver just nu. Men om han är rätt att leda AIK genom den här krisen eller är rätt att återföra AIK till någon sorts position högt upp i hierarkin då, det har jag svårt att gissa om liksom, tycker jag, därför att vi har inte sett honom i den här skarpa miljön. Den här matchen var ju väldigt mycket en reset, som du är inne på, alltså att de gick tillbaka och spelade väldigt enkelt. I försvarsspel var det egentligen som att titta på svenska landslaget med liksom 2 block om 4 och sen 2 forward framför, och sen i speluppbyggnaden lite andra grejer där de provade lite saker och spelade lite enklare. Men jag det blir intressant att se vad de vill göra över tid, snarare än att vara intressant här. Det som var bra med den här matchen för AIKs del var att de inte vek ner sig mot ett fysiskt och jobbigt Kalmar. Det hade de kunnat göra. Kalmar gjorde en utifrån sin nuvarande spelmodell ganska bra match. De fick ju matchen dit de ville. Det blev mycket kamp, det blev väldigt mycket fast situationer. Och det var länge sedan man såg ett lag i Allsvenskan likna Tony Pulis Stoke lika mycket som det Kalmar ser just nu. Därför att de spelar ju väldigt mycket för att vinna fasta situationer, för att vinna inkast och hörnor. Och det var ju till och med tillfällen i matchen där jag i alla fall upplever att spelarna tar skott ur dåliga vinklar för att få till hörnor och inkast nästan, för att det var så de hade bestämt sig för era mål. Och att AIK utstod det får man väl säga var bra, men samtidigt så lyckades de inte ta kontroll över spelet själva heller överhuvudtaget, utan det var ju rätt mycket Kalmar som drev matchen utifrån den metoden då på något sätt. Och det kan man väl fundera över lite grann, vad Kalmar ska ta vägen med det spelet. Det gjorde jag lite grann högt där i när jag skrev om den här matchen också, att jag tycker kanske att Nanna har givit upp de spelmässiga ambitionerna lite för lätt här. Att det är klart att de har en dålig poängskörd i början av säsongen, men de har liksom nu totalt viftat vit flagg till alla idéer om att liksom utvecklas spelmässigt ganska mycket. Och han stod själv i D-play efter matchen där och talade romantiskt om hur viktigt det var med fast situationer i dagens fotboll. Men har man ett lag som har tagit minst poäng i hela Allsvenskan och gjort 10 av sina 14 mål på fast situationer, jag tror att ytterligare ett mål där kom efter ett inkast, att det är 3 spelmål totalt, då borde man kanske fundera på om man behöver utveckla andra grejer, för det här funkar ju uppenbarligen inte speciellt bra för Kalmar heller, att hålla på det här sättet och liksom gneta sig runt i Allsvenskan. Det var en del Kalmar-sportare som inte höll med om, men det är vad jag tycker att de det finns mer att ta av där. Jag har varit inne på det många gånger. Jag tycker att de har många unga, duktiga, tekniska spelare som jag tror att de skulle få ut mer av dem helt enkelt om de koncentrerade sig på andra grejer. Men Nanne sa att han såg fram emot att Isak Janssons inkast skulle utvecklas, så att det är väl bleka utsikter på den fronten kanske.
Och ett annat lag som har kommit igång lite grann förutom Malmö, det är Djurgården, va? De fortsätter mot toppen. Rätt oväntat seger. Jag trodde Häcken skulle vinna den här matchen faktiskt, när de vann klart med 3-1 på Tele2. Häcken fortsätter vara upp och ner. Djurgården känns som de har kommit igång. Nu väntar det förstärkning runt hörnet här. Både Mange Eriksson, hoppas de får loss här i sommar, och Merabti också. Så att det kan bli en väldigt fin andra halva på allsvenskan för Djurgården. Just matchen mot Häcken var det liksom ingen snack om. Kalle Holmberg visar ytterligare att han har fin form, sätter ganska två klara mål. Och när de har fått ordning på liksom defensiven, målvakterna har börjat ta sig i alla fall på träning, ryktas det om att de har steppat upp ett snäpp på Bråtvett, gör en bra match. Och ja, jag tror precis som du att de kan vara med och ligga och lura där i slutet och utmana Malmö och Norrköping.
Ja, det är så det känns nu. Alltså det är väl det här med att de måste, ja, de behöver ju in en eller två spelare tror jag också offensivt kanske, framförallt med tanke på om de ska ut i Europa också här. Men Djurgården har ju, vi har varit inne på det tidigare, jag tyckte ju även när det gick dåligt, desto sämre för dem, att deras grundspel är så pass starkt att de skulle börja ta resultat så småningom. Och sen är det väl det här också att om man tittar på Djurgårdens resultatrad och det hade varit ett annat år i Allsvenskan, så hade man ju tänkt att det där, du kan inte börja Allsvenskan med så här att ha 4 förluster på de första 12 omgångarna, då kan du inte vinna. Men det är 5 poäng upp. De är tillräckligt bra både truppmässigt och spelmässigt för att blanda sig i det där. Det tror jag verkligen. Så att av de Norrköping och Malmö FF är väl de tre som jag håller som realistiska guldkandidater nu, där Djurgården blir en outsider på något sätt som saker och ting har artat sig. Men att det kommer nog inte krävas de här vanliga 65, 66, 67 poängen kanske för att vinna Allsvenskan, utan lite mindre. Och då gör det att man har råd med en knacklig start här, och får de in de här spelarna, skulle de få in både Magnus Eriksson och Krimi Rabti, så blir de absolut att räkna med, det tror jag.
Ja, Mange tror jag de får, alltså Mange är väl 100% att han kommer att spela i Djurgården. Frågan är väl bara om han kommer i december eller nu, men de jobbar väl hårt på nu, och jag tror Mange också, det handlar väl om att San Jose ska komma här på och släppa honom nu då. Nu har ju de åkt ut slutspelet, talas väl om att de ska köra igång någon form av säsong där borta. Där ingen vet hur upplägget är, men ja, det vore märkligt om inte Sarko Seg med på att släppa honom. Men vi får se vad som händer. Det är väl en del pengar inblandat, så det är väl, parterna måste väl ge upp en del pengar och sådär. Vi får se vad som händer.
Vi är inte närmare än förra veckan med andra ord.
Nej, det är inte mer än att de har åkt ut, och kanske 1% närmare att komma nu då.
1% är ändå 1%. Andreas Alm pratade efter matchen här, såg jag. Häcken förlorar den här matchen, det känns som att man har sett förut. Att de bygger sig en plattform av ganska bra resultat och sen så händer det här. Och han tyckte det var väldigt skönt att få en fråga om att de hade dåligt bortafacit och inte att de var dåliga mot topplagen. Att det hade varit så i väldigt många år. Och sen så gav han sig in i det där lite grann och sa att de har ett jättestort bortaspöke med sig. Att de kan ju inte vinna på bortaplan. Och det har han ju rätt i.
Ja.
Men jag måste säga att, så här, att ja, och det är ju någonting han ärvde från både Stare och Gerhardsson, att Häcken inte riktigt fick till det på bortaplan. Men jag måste säga att när det gäller Andreas Alm som tränare och ledare, så känns det som en konstig grej att det passar inte riktigt honom att ha ett lag som inte klarar av att vinna borta.
Nej.
Utan att han är så pass liksom, om du förstår vad jag menar med det, att hans ledarskap känns som att han borde kunna jaga ut den typen av spöken.
Verkligen.
Och att det har gått 1,5 år nu, att han, det förvånar mig lite att han inte har liksom bryggat den psykologiska barriären för Häcken på något sätt. Där. Att, det kanske sitter djupare än man tror då. Att de gjorde ett fint mål här. Vålemark igen, som ju gör ett genombrott i Allsvenskan, får man säga. Den här typen av förluster, för att Häcken ska göra en säsong som står ut från andra säsonger, så behöver de ju sluta förlora den här typen av matcher.
Så
kan man väl konstatera.
Nice.
På tal om att sluta med saker, så måste ju både Hammarby och Helsingborg sluta inte vinna.
Ja, det var årets segaste match. Herregud, det var som de spelade i gelé. Hammarby bara trillar runt och sekt. Nej, Bayern är en gåta i år alltså.
Ja, Det är någonting som inte är där, och nu har vi sett dem, liksom, man tror att de ska lossna för dem en eller två, men jag tror att man ska ge upp idén om att de kommer komma upp i fjolårets nivå. Det här är inte ett lag som är kapabel till det riktigt, ser ut som, och det beror ju på en massa olika saker säkert, men det här var, jag håller med dig, det var en otroligt tråkig match, och det är klart att Helsingborg, jag förstår Helsingborgs matchplan till 100% här. De får ju ett tidigt mål till skänks när Max Svensson skjuter och Ostedt kastar in bollen i eget mål. Sen så försvarar de väldigt djupt, och det är väl det man ska göra. Man ska tvinga Hammarby att driva upp tempot på egen hand, för det har de lite svårt att göra just nu. Och då blir Hammarby så där att de står och velar fram och tillbaka. Många sekvenser, som du säger, där liksom där lagen står uppställda i liksom något sorts Hammarby anfallsspel mot Helsingborgs försvarsspel, och alla bara står stilla och tittar på varandra. Det händer liksom, ingen gör någonting liksom.
Yeah. Det är många av de etablerade spelarna som man väntade sig mer av, alltså, så att, och sen har formen, alltså Ostedts tavla, den är ju, herregud alltså.
Ja, en omgång med många tavlor, ja. Så var den ju ganska högt upp i rangordningen där också. Helsingborg är fortfarande bara vunnit en match, och det där måste ju ändras på, även om de har förbättrat sina prestationer avsevärt här. Så vilade de ju Gigovic här och fick ta in honom ändå, eftersom Abubakari skadade sig, och det blev ett avbrott. De har ju ett viktigt derby mot Malmö för förra veckan, och jag såg att internationell media, jag minns inte om vilken sajt det var jag läste på, hade snappat upp det här mötet, och att de beskrev det som ett peak football manager moment när Jon Dahl Tomassons MFF möter Olof Mellbergs Helsingborg, och Mix Diskerud är på lån från Manchester City, ena laget. Han är ju lite känd från sin tid i andra klubbar, men de tyckte att sådana här saker händer bara på FM.
Ja.
Det händer inte i verkligheten. Det blir lite ointressant nästan, måste jag säga, att analysera vidare de här två lagen just nu i det här skedet av säsongen, för det rör sig inte i någon riktning.
Verkligen.
De guppar på liksom.
Men Falkenberg, om vi tar snabbt de andra matcherna, Falkenberg imponerade igen, eller ja, imponerade, men de tar i alla fall 3 poäng borta mot Örebro, och det är det som gör att Falkenberg kan se ganska ljus på den här säsongen, tror jag. Jag hade aldrig trott på den här utvecklingen hos dem, och de förvånar hela tiden, och nu vinner de här borta mot Örebro som inte ser bra ut. Jag såg att Axel Kjell fick rejält kritik nu, det är det några som kräver att han ska avgå.
Ja, det är så pass nu alltså.
Nej, jag vet inte, men jag såg dem bara skymta förbi. Det kanske inte är så allvarligt, men det var någon.
Nej. Vi har varit inne på tidigare att han behöver göra väldigt mycket för att få beröm.
Ja, precis.
Det var så att han behöver göra väldigt lite för att få kritik. Men nej, det är väl Falkenberg som är storyn här, att de åker och vinner den här matchen och tar ytterligare ett fint resultat. Att de har gjort många imponerande insatser i år, får man säga. Och snickrar sig bort från den här bottenstriden. Men alltså, Örebro så är det ju liksom att ska det sticka åt något håll, så kan man inte hålla på att förlora de här matcherna, utan det är ju det här som gör deras tillvaro så himla grå, att en bra seger som den borta mot Djurgården kan följas upp med den här typen av resultat gör ju att de kommer ju tyvärr liksom bli osynliga i mitten av tabellen igen om de inte lyckas brodera ihop bättre resultatrader, och det är synd för dem. Och för att det här har varit kul att prata om någonting annat när det gäller Örebro än att de är där de är.
Ja, och ett lag som jag pratar väldigt mycket om, det är Varberg. De var men inte så nära att vinna mot Östersund. Men
yes.
1-1 på sista sekunden.
Ja, och jag såg att var det Kresic som var ute efter matchen där, som gjorde målet för också, som ut och sa att han hade en känsla av att det var en säsong där många matcher avgjordes sent. Och det där stämmer ju. Jag fick ett mejl här med någon som hade sammanställt alla övertidsmål eller tilläggstidsmål i år i Allsvenskan, eller sena mål, och att det är väldigt många poängfördelningar som avgörs om det är kvitteringar eller segermål som kommer sent i matcherna, och det där kan man ju fundera på lite. Jag vet inte om det är mer än vanligt, men känslan är ju det.
Verkligen, och det måste vara mer än vanligt.
Att det kan ha att göra med att det är väldigt många pigga spelare på planen, alltså att det är 5 byten och att de orkar forcera in bollen, att det blir liksom inte så hafsigt mot slutet där. Det är väl en idé om att det skulle kunna handla om det. Jag tänker också även att det inte är någon publik innebär kanske att spelarna håller sig till en plan och anfaller med lite mer hjärna på slutet av matcherna, än att det blir så där extremt tryck, du vet, som det kan bli, att de stressas nästan att börja slunga in diagonala bollar mot straffområdet som är rätt lätta att nicka bort, och att liksom forceringarna sker med lite mer hjärna.
En annan teori än den är det raka motsatta. Det är ju att spelarna är så jäkla trötta under det här.
Att de gör massa misstag
precis,
på slutet. Ja. Då har vi 1-2 egentligen med den.
Ja, och en annan spaning i veckan som jag har gjort var läste ditt genomarbetade Nyköpingsjobb. Vi var inne på det lite tidigare när vi presenterade introt att ja, det hände ju en del i Nyköping om det här matchfixningssyndikatet. Berätta lite mer om det.
Ja, det var nog inte bara jag som hajade till där när det började spridas den här länken till deras hemsida där de berättade för ungefär en vecka sedan om ett historiskt sponsoravtal. Och så läste man vad det var för någonting och då berättade Nyköpings BIS om ett ungerskt företag som hette Sugar Computing som tillsammans med ett Hongkong-baserat techbolag som hette Living 3D skulle gå in med pengar i klubben och finansiera ett gäng erfarna spelare från utlandet som skulle komma till Nyköping och spela. Och jag har ju bevakat ganska många såna här historier nu där det händer konstigheter eller lite oväntade händelser i mindre klubbar i Sverige. Och det är ofta liksom utländska pengar eller utländska spelare med och går snabbt och lösningen på allas problem. Och då börjar man, då har jag liksom lite mina egna rutiner nästan för att börja titta på vad det är, hur man kan spåra det där bakåt då. Och Jens Littorin på Dagens Nyheter gjorde också det. Så han, Dagens Nyheter publicerade ju den här historien innan vi gjorde det. Jag fick tag i företrädare för Nyköping på torsdag morgonen förra veckan. Och då hade de pratat med honom redan och ville uttala sig exklusivt i DN, sa de. Men jag fick ställa några frågor, korta frågor i alla fall. I korta drag kan man väl säga då att det här är ett ganska sofistikerat sätt för vad det verkar vara ett matchfixningssyndikat med bakgrund i Singapore som är världsberömt med tre stycken män i kärnan av sin organisation egentligen som har dömts för matchfixning allihopa. I synnerhet en av de karaktärerna som heter Wilson Rai Perumal som han har varit figurerat hur många sådana här utredningar som helst och gripits och fängslat i Finland bland annat för att ha försökt fixa matcher där. Men även själv framträtt i många nyhetsmedier bland annat i CNN och på andra platser och berättat och skrutit om hur många matcher han har påverkat och fixat. Och det finns även en dokumentärfilm om honom, tror jag.
Riktigt, riktigt sjukt.
Ja, och att han då och hans vänner, det här, vad det verkar som att det här är då, och det kan man väl inte säga med säkerhet, men allting pekar i den riktningen och det är väl nog skälet till att Nyköping nu avslutat det här avtalet, är ju att deras nya sätt att arbeta på är att sätta upp små proxybolag i till exempel Ungern där Perumal själv bor. Han bor i Debrecen i Ungern och han utvisades dit från Finland för att vittna i en annan rättegång om matchfixning för ett antal år sedan. Men att de sätter upp bolag då som säger sig vilja sponsra klubbar, och det här hände i Kenya under förra hösten där Living 3D och ett annat systerbolag som heter Quant Dragon dök upp och erbjöd kenyanska lag med skral ekonomi att köra in utländska spelare. Men det uppdagades ganska snabbt då från klubbägarna i de här kenyanska klubbarna att det kom inga pengar, och dessutom så var de här spelarna på plats då för att lägga sig med flit i matcher och så att man skulle rigga matcherna på det sättet. Och av allt att döma så är det samma upplägg som är på agendan här då i Nyköping, att man har värvat tre spelare, två av dem ungerska spelare och en kamerunsk spelare. Och en av de här ungerska spelarna kom från ett lag i Indien som heter Neroka FC, som också sponsrades då av det här Living 3D, så att allting hänger ihop på något sätt. Men de verkar ha tagit sig och klarat sig undan här. De hade tagit kontakt med fotbollsförbundet i sista sekund, Nyköpings BS tror jag, och omförhandlat avtalet med spelarna som gör att man kan bryta dem med ganska kort varsel, och dessutom sagt upp avtalet med den här sponsorn då för att slippa efter att uppmärksammas på det hela. Men jag gör väl två reflektioner av det här jobbet. Det ena är kanske att vi har en fullständigt förlorad kontroll i svensk fotboll, och det hänger väl ihop med utvecklingen i kanske andra delar av samhället också, men att det här är en väldigt, väldigt utsatt del av svensk idrott nu, svenska fotbollsklubbar. Jag har så många exempel på klubbar där man vet vilka krafter som har tagits in bakvägen och sysslar med oegentligheter som jag har skrivit om, och jag har väldigt många som jag inte har kunnat skriva om, dels antingen för att det har saknats belägg eller för att det har saknats tid, men det är rätt tydligt vad som har hänt ungefär och fortfarande händer i detta nu. Och det är lite nedslående. Jag börjar tycka mer och mer att det här är en ödesfråga för svensk idrottsrörelse överhuvudtaget. Att vi kan inte ha liksom en situation där matchfixning, illegal arbetskraft, falska identitetspapper, människohandel, hot, svarta pengar är liksom en naturlig, och fusk framförallt, och sportsligt fusk, vilket det också handlar om, är liksom en vanlig del av vårt seriesystem. Jag tycker att det är oacceptabelt, och att om det är så nu att fotbollsförbundet inte har resurser nog att bevaka de här sakerna, att vi har för dåliga kontroller för de som kommer in i klubbarna och arbetar i klubbarna och skriver av att man inte tittar på avtalen. Då måste man ha större resurser till det, och det behöver man ju då så fall från staten. Och polisen har ju en särskild insatsgrupp som jobbar med de här sakerna, som leds av Fredrik Gårdare, som jag upplever som ganska kompetent, men de är för få också, tror jag. Det är för många fall parallellt just nu som pågår liksom. Så att, det är väl det ena. Den här frågan växer och växer i mina ögon, och jag pratade kort med Jens Littorin på DN, som jag har en lång historia att bevaka de här sakerna också, som skrev en text som jag verkligen kan rekommendera, som handlar om hur det löper en röd tråd från de här gängskjutningarna på Vår kök och bar, tror jag heter kanske, till matchfixningsärenden i svensk fotboll, som på ett sätt ramar in problematiken lite grann. Och det andra jag tänker på, det är att man kan också ställa högre krav på våra klubbledare. Jag tror att det finns en viss naivitet och hybris ibland här. Varför? Jag menar, det är inte så svårt att fråga sig i Nyköpings fall här. Det dyker upp ett litet techbolag från Ungern, från Debrecen i Nyköping, och säger att de vill etablera sig i Skandinavien. De har ingen hemsida. De startade i mars. Men här har ni flera miljoner kronor till utländska spelare. Och
ja, varför?
Vi vill lansera oss själva i Nyköping. Och så, jag menar, det går att ställa sig ganska enkla frågor där. Att det är ju helt orimligt att de skulle vilja göra det. Ja. Och då undrar man ju lite grann.
Men sen finns det ju också en problematik just där med matchningen. Varför går det att spela på U21-serie till exempel? Det borde man ju ta bort direkt. Varför går det att spela på ukrainska U21-ligan på vissa spelbolag? Varför går det att spela på liksom Division 3, Division 4 matcher? Det är där, och Division 2, även Division 2 och 1 liksom.
Jag tror att den diskussionen kommer att aktualiseras ganska mycket framöver, hoppas i alla fall. Och i ett andra ledare så behöver man också... I England har de ju ett som inte funkar speciellt bra, men de har i alla fall ett sånt regelverk, ett sånt här fit and proper test för vem som får äga klubbar. Jag tycker kanske att man borde ha en instans som godkänner eller granskar sponsoravtal i svensk fotboll vid det här laget. Att det behöver gå via någon som kollar på de här sakerna. Därför att det är en stor arbetsbörda, men det är också liksom en... Hur kommer pengar in? Hur finansieras för nyförvärv och såna här saker? För det där är liksom, där skulle man kunna stoppa ett stort flöde av de här sakerna, tror jag. Men ja, det jag vill avsluta med i alla fall är att om du då tackar ja till de här sponsoravtalen från Ungern, så undrar jag ju vad du svarar när det plötsligt tar av sig en avlägsen farbror från Nigeria och berättar att du kan få ärva 8 miljoner euro om du bara skickar över dina bankkontouppgifter på e-mail. Det är väl ungefär, jag tycker faktiskt att det går att jämföra. Det är liksom ingen raljerande jämförelse, utan det är ju ungefär samma kritiska blick som behövs för att stoppa det ena som det andra.
Ja, CD-season, marknaden börjar rulla på så smått. Det har varit en del nyheter här i veckan. Dels så har Bosse Andersson erbjudit Krim ett kontraktsförslag där han vill ha svar den här veckan. Så att vi får se om det blir någon lösning där då. Jag vet inte om det är någon närmare där, utan det är väl mer att Krim ska bestämma sig vad han vill göra. Och ja, om jag får ta en gissning nu så tror jag väl att det blir Djurgården ändå då. Jag tror inte han är dunderhet utomlands, men hoppas väl fortfarande ska dyka upp något, så vi får väl se vad som händer där. Men jag förstår liksom inte Krim, för Krim hade varit bäst. Ta Djurgården, skriv på för ett halvår. Gör ett par bra matcher i Europa League, eller Champions League-kvalet / Europa League-kvalet, så kommer han nog hitta en ganska bra klubb, tror jag. Eller i alla fall en hyfsad klubb som han vill gå till i Europa. Så det tror jag är en win-win för båda. Sen så Anne Lavdic har skrivit att Aymar Cher förlänger med Bayern tidigare i förra veckan, tror jag var. Det tror jag var officiellt ganska snart. Där vet jag också att Hammarby är på väg att plocka in några spelare från Frej. Man kan ju skriva över så att de kan spela med A-laget. Jag tror till exempel att sån som Axel Sjöberg där är väl aktuell och skrivas över till Bayern, så han kan spela. Han kan ju fortsätta spela med Frej, men även vara liksom, var med Bayern och kunna spela matcher för dem. Så att det är väl detaljer kvar där, exakt vilka spelare blir då. Så att det kan väl bli lite intressant för Hammarby, men det är unga spelare. Och sen så har jag fått reda på att Malmö FF och Djurgården vill ha Stefano Vecchia i Sirius. Vad jag har förstått så har båda erbjudit och ta honom som bossman från och med nästa säsong. Han har tydligen sagt nej till att gå nu då, för att han har ju haft en ganska lång skadeperiod och äntligen skadefri och spelar väldigt bra. Då vill han inte gå någon annanstans.
Han är ju inte äntligen skadefri längre, tyvärr.
Det är det som vi skulle komma till. Han ska göra magnetröntgen här nu och få svar kanske innan det här poddavsnittet släpps, så att vi får se. Men det är klart att det kommer påverka. Om han skulle vara skadad, långtidsskadad, så kanske det påverkar vilka klubbar som är intresserade och sådär. Men Malmö och Djurgården är i alla fall två som
potentiellt
vill ta honom.
Oerhört sliding doors ögonblick för honom. Att de två klubbarna är ute efter honom och han har gjort den här säsongstarten och så kommer den där skadan, om det nu är allvarlig. Hoppas att inte
väldigt,
det
väldigt, väldigt bra kompis med Jesper Karlström för övrigt. Och sen så fick jag höra här att Ulvestad blir väl kvar i Djurgårdens säsongen ut, framförallt om ingen klubb erbjuder 4-5 miljoner som jag fattat att Djurgården vill ha för han. Men det är väl inte så aktuellt. Jag hörde att franska Toulouse var där och hugg lite grann, men det var också mer från nästa år. Så att, ja, vi får se vad som händer där. Mange är inget nytt såklart. Och sen så om det här med Linus Wahlqvist som vi skrev om igår då, att Norrköping förhandlar och har erbjudit honom ett kontrakt. Där hoppas ju Norrköping, precis som Djurgården, göra klart det så fort som möjligt. Men det är samma sak där. Dyker inte upp något utomlands så skriver han på för Norrköping. Ja, om med Wahlqvist så får de ett ännu starkare lag.
Vi har fått en hel del sillyfrågor i frågelådan den här veckan också. Vi kan ju börja med dem då, ja, så kan du få svara på dem. Jag kan ställa dem till dig så kan du få säga vad du vet om dem.
Ja.
En hel del undrar om Malmö FF och en eventuellt ny högerback där. Och vad du vet om det.
Ja, jag jobbar på det här nu. Vi får se om vi får återkomma till det så småningom här veckan. Jag vet att de har 3-4 spår de jobbar på, så att det lär väl komma in någon i alla fall.
Har de själva fått några bud på Ahmed Hodžić under Stone?
Nej, inte vad jag har hört ännu.
Det har varit en hel del frågor om AIK också, som ju du skrev som förra veckan att de var ute efter Jeremejeff. Han verkar ju dock välja Holland, va, istället.
Ja, han är klar för Twente.
Precis.
Och det fattar man ganska snabbt. Vi var inne på det tidigare att AIK i förra avsnittet var att han skulle kosta 3 miljoner att köpa loss. Nu blev det ett lån istället där de tar över lönen. Men nu när AIK inte kvalificerar sig till Europa League, jag menar, då finns det väl, ja, svårt att se att de ska göra någon större värvning den här säsongen som det är nu, med tanke på pengarna. Och det är väl samtidigt där också, hur gör man där? Ska man värva och satsa pengar nu för att komma typ 6-7 som bäst? Eller liksom, det beror också på när man ska satsa. Det kanske är bättre att spara pengarna, komma, ja, mellan 10 och 6 med det här spelarmaterial som man har, och sen satsa nästa år. Ja, jag vet inte. Det är någon avvägning som Henrik Jurelius tänker på.
Mm. En del även som frågar om vad, om IFK Göteborg kan tänkas göra någonting mer på marknaden efter att ha tagit in Christian Kouakou. Jag har ingen aning. Du kanske vet mer.
Nej, de kan nog ta in något defensivt, skulle jag kunna tänka. Jag vet att de har haft lite tentakler ute där. Jag tror att det finns en del intresse för Tollinsson, tror jag. Det finns en del klubbar som rycker redan nu. Så att det kan nog vara så att om de skulle tappa någon så kan de nog ta in någon.
Mm. En del frågor om Hammarby, där har jag förstått det på när jag har pratat med personer där i klubben där, att de räknar ju inte med att ersätta Tankovic, som ju ser ut att lämna nu här, utan att han anser att Paulinho är hans ersättare och finns i truppen redan, att de inte har speciellt mycket manöverutrymme på marknaden där, så att det kommer nog inte så jättemånga nya spelare dit. En del frågor därutöver även om spelare som är på väg ut från AIK. Det har jag ingen aning om heller, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, jag tror att det är ingen som har stärkt sina aktier där, va? Det är väl Yassir Asani då, som lånet går ut i september. Det är svårt att säga att de förlänger det.
Precis. Jempish, Jens Kroneman undrar, säger att det är knäpptyst om Saman Ghoddos. Vad vet ni om hans situation? Är inte han ett utmärkt förvärv för MFF? Och ja, det skulle han väl vara. Men de har ju ganska väl beställt på forwardsfronten i MFF. Så det kanske inte,
ja,
är prio.
Sen, de kan väl inte ta in en till sån spelare där. Utan han trivs ganska bra också där i Frankrike. Tjänar väl hyfsat. Så att, nej, jag tror inte det är jätteaktuellt än.
Lars Corneliusson undrar, blir Jesper Karlsson proffs i sommar? Och han är ju en av vårens absoluta utropstecken i Allsvenskan, så att det känns ju som att det skulle kunna finnas intresse för honom. Men det är väl bara att man måste betala pengar.
Det är väl också lite samma spelartyp som Mojo Tankovic, Kerim Rapti, som inte får till det, eller som inte får någon utlandsklubb så här direkt. Mm. Så att, ja, det är svårt såklart. Han är ju lite yngre i och för sig, så att han har väl större chanser då. Men nej, det är svårt att komma ut nu i den här coronamarknaden, men han är väl en av få som kan tänkas gå för en bra summa från Allsvenskan.
En sista silly fråga som vi fick här från Fresh. Guillermo Moins till IFK Göteborg, är det sannolikt? Och det tror jag väl inte.
håller jag absolut som osannolikt.
Ja, däremot är han ju faktiskt nu högljudd med sitt missnöje över den ringa speltid han får i Malmö FF igen. Och det känns som att det där har pågått lite för länge nu, att det är dags att kanske välja väg där. Att antingen stannar han, så måste han väl acceptera att han inte är ordinarie och inte blir det på ett tag. Men, eller så får han gå därifrån. Och det känns väl kanske mer sannolikt då att det blir det senare nu när han har ventilerat att han inte är så nöjd med situationen. Vi går vidare till lite andra frågor. Vår frekventa frågare Apex Triplets, vilken av Stockholmsklubbarna är trevligast att ha att göra med? Jag tänker på intervjuer och vara ute på respektive klubbs träningsanläggning. 100% ärligt svar, endast ett klubbnamn. Det står just nu 97 gånger pengarna, säger han. Och ja, jag kommer tyvärr vara så tråkig som att säga att det där är väl beroende av vem som jobbar i klubben för närvarande, vilket bemötande man får. De är ju bra på ganska olika saker, tycker de här klubbarna. Men, och jag tror att man får ett rätt olika bemötande beroende på vilken typ av journalistiskt jobb man gör. Jag kommer ju till dem väldigt ofta i med ganska färdigpaketerade publiceringsidéer. Att jag gör ju så mycket längre jobb, liksom, så här, mer featurejobb för oss. Så att jag har ofta liksom en färdig storyline, ungefär vad jag vill skriva om, utforska och presentera den till klubbarna, och då brukar de vara väldigt hjälpsamma, för att jag tror att jag har, alltså, och det är ju liksom ett privilegium i min roll att jag, så där, att jag hinner fundera igenom en ganska ambitiös publicering innan jag går dit. Så därför brukar jag ha fått ganska bra bemötande av allihopa, och de brukar vara väldigt enkla.
Det var årets fegaste svar. Då säger jag Djurgården. Min upplevelse när prins Ipke Ekong kommer ut från, eller han sitter i Magnus Perssons absoluta frysbox och har ju en monsterlön, och han och Magnus har väl haft några disputer där, och jag sitter där och väntar på en intervju med någon helt annan, och han ser att jag sitter ensam där. Då går han alltså ut, tar en tallrik från Djurgårdens fina käk, lassar på kött, potatis eller någonting och bara serverar. Här, journalister ska ha käk också, sa han, och så garvar han. Och sen så kommer Magnus Persson och går och tittar bara, sitter du liksom, sitter här och käkar liksom, bara. Jag fick en ganska arg blick av honom då. Så att, men det hänger kvar. Och sen så var det ju fantastiskt väder på Kaknäs. Vi var ute där, det var sol, det var härligt, och alla var trevliga och glada. Så att jag får säga Djurgården som det är nu då. Det kan ju ändras, men ja, just nu är det Djurgården.
De har ju lite olika inriktning.
Minnet av Ekong.
Jag tycker väl att alltså Hammarby har ju ändrats ganska markant när man kommer dit, med tanke på att de hade ju inget ordentligt klubbhus på Årsta innan. De har byggt det här nya nu. Så nu finns det ändå en reception där man liksom får sitta och sådär typ. Och så att det påminner lite mer. Det får man ju aldrig komma in på Karlberg i för sig. Man får ju alltid sitta vid de där träborden utanför där och så. Men ja, det är väl lite olika aspekter av det hela. AIK är ju dessutom mindre tillgängliga i regel kanske än vad de andra klubbarna är. De har ju oftast lite svårare att få till saker där kanske än vad de andra har varit. Men
det är alltid glatt humör på Melleborg.
Ja, precis. Jag menar det. Han är inte, det finns ingenting ohjälpsamt med deras sätt att hantera media heller. Utan det är mer att, det beror på vem som är tränare kanske också. Hur tillgängligt saker och ting är i vissa perioder.
Det var ju inte jätteglatt humör att komma ner till, för att ta ett exempel. Kommer ihåg den här gången när det var någon, det var att det läckte ut från en stängd träning, när det var typ en journalist där som skulle göra någonting från Svenska Spel, så läckte det ut att Oskar Linné blev skadad.
Ja, just det.
Och så ska jag komma ner och jag väntar på, och jag var den enda som var där, och stämningen på gång. Rickard Norling var ju fullständigt vansinnig. Topplocket hade gått på han flera gånger, så att det var liksom att komma in. Jag bara, vad fan, jag kände direkt när jag kom in på Karlberg, vad fan är det som hände? Fan, han var så jävla stissig liksom.
Ja,
och Norling skickade ut Gilde Falk till presskonferensen, och jag skulle ju prata med Norling.
Ja, just det, just det.
Och så satt jag och tänkte, det var ju Gilde Falk här, så bara, men det var jag ska göra. Ja, så gjorde han det. Det här var ju några år sedan.
Ja.
Och så sen så bara, men Rickard, ska vi prata om det också? Så bara kolla på så här. Det var ju Patrik Gilde Falk som sköter det. Förstod du inte det eller? Och jag bara, okej. Okay. Och så det var ett jävligt, det var ett konstigt moment på Karlberg.
Det har varit några sådana på alla de där anläggningarna lite grann, att det blir, men som sagt, det beror på hur det går för lagen, och det beror också lite på vem som är tränare kanske ibland, på hur de, men deras jobb är ju inte att vara trevliga mot oss heller, ska man komma ihåg, utan det är ju att svara på frågor ibland. Måns Rasmusson undrar, var Bartos första valet för AIK, eller tackade någon nej före? Skriver han inom parentes, nej, inte Ljungberg såklart. Och,
Fredrik Ljungberg, ja, det var fan det sjukaste hittills.
Ja.
Men Nej, alltså som jag fattade så var Bartos Bartos bra.
Ja, det börjar redan.
Bartos.
Det är den enkla delen.
Bartos. Så var ju Bartos huvudspåret ganska tidigt.
Ja, och det
har sen vet jag inte. Det kan ju vara att de har hört sig för med ja, någon ännu bättre, men jag det vet jag faktiskt inte, men som jag fattade som så var Bartos
Bartos med U. Obegripligt. Det är osant, det är overkligt här. Vad heter det? Nej, men jag måste.
Jag börjar bli trött nu, det börjar bli den här sömnen.
Eller hur? Ja, ja, det är inte så att det brukar vara så här annars. Vad man kan säga honom också är ju att jag har upplevt under den här tiden Norling har varit i AIK och sen han lämnade AIK, sen Bartosz lämnade AIK. Så de mer trovärdiga små tipsen man har fått och ryktena som har gått i kulisserna har ju handlat om honom, att han har varit ett, ganska högt upp på deras hitlist ganska länge, att som en efterträdare Norling, att när han lämnade AIK så var det ganska många i klubben som hade en idé om att han skulle komma tillbaka i någon kapacitet, att det kändes lite som att han kanske groomades för huvudtränarjobbet redan då, och att, så att jag tror att han har varit högt upp på deras agenda ganska länge och en tränare som de har haft ögonen på. Anders Almgren som jobbar med Enable-projektet, tror ni avreglering av 51%-regeln är lämplig väg att lösa idrottsekonomin kortsiktigt eller som svar på corona och i största allmänhet? Det här är då mot bakgrund av att någon från Moderata ungdomsförbundet skrev en debattartikel i Aftonbladet, tror jag var, där han hade kommit på idén om att man skulle göra svensk fotboll till salu och avskaffa 51%-regeln för att tillåta externt kapital. Och jag har ju gjort min åsikt i den här frågan känd ganska många gånger, så att jag vet inte om jag behöver redogöra den igen. Men ett kort svar på den här frågan är ju att jag tror ju att de kortsiktiga vinsterna är väldigt bedrägliga, och jag tror att man har en väldigt skev idé om vad svensk fotboll ska vara om man tror att vi tjänar speciellt mycket på att avskaffa den här. Att ja, det går att kan flöda in mer kapital och vi skulle kunna få en bättre elitverksamhet, men det skulle komma på bekostnad av massa andra saker. Det ena är ju såklart då de föreningsdemokratiska och kulturella värdena som rätt snabbt kommer få maka på sig, och det andra är att jag tror att även svenska klubbar med externa finansiärer kommer i väldigt marginaliserad utsträckning kunna åtnjuta speciellt stora framgångar i Europa, därför att det är inte så att ett Malmö FF som ägs av Ikea eller Djurgården som ägs av Persson-familjen kommer att kunna ro på Paris Saint-Germain eller något annat lag, utan det är ju liksom man får bli bakgrundsrekvisita i gruppspelet i Champions League kanske då, eller i åttondelsfinalen av Europa League, och är det som ska vara svensk fotbolls enda mål? Jag tror inte det. Dessutom skulle det rubba tävlingsbalansen internt på ett sätt som gör att allsvenskan skulle bli väldigt tråkig väldigt fort, tror jag. Så att det finns många skäl, och det där är väl de ytligaste sportsliga då som gör att jag tror att man bedrar sig själv och man har en ganska konstig bild av vad vill vi att svensk fotboll ska vara, är väl den bästa frågan att ställa sig, och att den ska vara konkurrenskraft i europeiska cuptävlingar, det är inte högt upp på min agenda i alla fall.
Nej, ungefär så. Här får vi en av de mest märkliga frågor vi har fått. Alltså, inte märklig fråga, men att han inte vet svaret redan. Vem av Noah Discos seger en regelrätt armbrytning?
Ja, alltså det är ungefär ja, det som inte. Att ett så här redwood-trä bryter med en björkgren på vintern, skulle jag säga. Ja, Disco har lagt 90% av sin vakna tid sedan han fyllde 18 på att gymma sina biceps, och jag har lagt 1%.
Absolut inte.
Robin Berglund, när var ni med i TV första gången?
Ja, det satt jag faktiskt och funderade på. När var det? Alltså, är det webb-tv eller riktig tv?
Vi får väl ändå räkna med riktig tv.
Riktig tv, va?
Ja, det får vi inte säga på den här tidningen. Men alltså linjär tv då, första gången.
Ja, precis.
Ja, och du, det är en bra fråga. Jag tror nog att jag, alltså mitt första framträdande på det sättet var nog säkert med C More 2016, tror jag. Skulle jag tro. Eller det var till och med var med 2015. Nej, men det var nog 2016. Jag blev nog intervjuad i SVT någon gång där i krokan också, när jag väl började få jobba med Expressen mycket. Men jag tror C More, jag skulle säga C More hösten 2015 eller våren 2016 någon gång. Sånt.
Ja, det var nog när jag var med på TV4 någon gång, någon januari-turné i Chiang Mai 2011-2012, tror jag. Och körde ett program, det var väl fotbollskanalen On Tour som gick på, ja, gick på de TV4 sporten och sånt. Mm.
Jag ritade en teckning som visades upp i Lilla Sportspegeln 97 också, tror jag. En boxare med en helt mörkblå bakgrund som gjorde att man såg inte boxaren. Men det var med TV i alla fall.
Ja, härligt.
Mer då, vad har vi?
Värsta restaurangupplevelsen, det kommer jag aldrig glömma. Det var när jag och min, ja det var Sanna, alltså frun, typ, jag var ny i Stockholm. Det här var kanske, ja, jag hade bott här 1,5 år. Så skulle vi gå på Fridays på Kungsträdgården.
Ja.
Och fick vänta typ 1,5 timme på en hamburgare. När den kom så var den kall, det var hårda pommes frites. Och topplock gick för mig och vi behövde inte betala någonting. Men det var den absolut värsta restaurangupplevelsen någonsin.
Ja, min i alla fall, min har ägt rum i Riga. Jag har en kompis som är väldigt bra på att hitta, han har gjort till en tävling för sig själv nästan, att han ska hitta prisvärda ställen att äta på och dricka på när man är ute och reser. Så vi var, ja, jag och mina bästa kompisar åkte till Riga över en helg för, ja, det kanske var 3-4 år sedan. Och av någon anledning så la vi då vårt förtroende för i hans knä att han skulle få bestämma, hitta en restaurang på kvällen när vi kom fram. Vi kom fram ganska sent som vi skulle gå och äta på. Och han hade hittat då vad han sa var ett skitbra dumplingställe i centrala Riga som hette XL Pelmini. Jag kommer ihåg det namnet därför att det ekar fortfarande i huvudet på mig. Och det skulle vara en dumplingsbuffé. Det låter ju fruktansvärt från början. Alltså, vem kommer på idén att gå på en dumplingsbuffé i centrala Riga? Men det gjorde vi i alla fall. Vi gick dit och det visade sig vara liksom ett riktigt skavigt ställe som Rigaborna går till när de har varit på krogen. Alltså som ett nattmatställe liksom. Men vi var ju där och uppsidan var att de serverade liksom dryckesglas med vodka ganska billigt som vi beställde in också.
Det var ändå bra uppsida.
Jo, det var bra uppsida, men maten, alltså när man liksom man grävde, man vispade runt med någon slev där i vattnet för att hitta de sista söndervattnade dumplingbollarna på botten av någon aluminiumskål och fick upp dem. Det åts inte mycket på den. Så det var, jag lyckades ändå liksom, ja, tugga på 2-3 stycken av dem, men det var det absolut värsta jag ätit i mitt liv, tror jag. Så att XL Pelmin i Riga är nog min sämsta upplevelse.
Bra, då är vi klar med frågelådan. Det blev en lång frågelåda. Jag tror vi spar några av de här frågorna också tills nästa avsnitt. Det fanns några som var aktuella. Nu ska jag gå ut och klippa gräset om jag inte somnar innan dess.
Ja, jobba ska du i alla fall inte göra. Det är ett som är säkert. Det har vi lärt oss på den här tidningen vid det här laget.
Exakt.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.